Tack Jesus. Tack Jesus. Fantastiskt. Varsågoda och sitt ner. Vilken förmån för mig att få vara här. Jag har varit i Finland nu några dagar och haft en härlig tid i Jakobstad. Men jag sa det till dem att en liten tid och ni ser mig inte mer, för jag går till Sion i Vasa. Det är väldigt fint att vara här. Det kommer minnen som väller upp när vi körde in här på parkeringen. Jag insåg att det är exakt 18 år sedan nu till sommaren som jag var här senast i byggnaden. Och då var jag nog här inne och så hade vi sommarbibelskola där vi tränade ungdomar. Där, i det rummet, där var vi. Och varför jag kommer ihåg exakt varför, eller det året, att det var det året. För det var året jag gifte mig. Och då hade jag kontakt på Zoom. Det hette inte Zoom då, det hette Skype kanske det var. Med min då blivande frus stora syster. Hon bodde i Holland och vi hade liksom samtal med varandra några gånger. Jag har kommit på sen i efterhand, för jag har liksom reflekterat över det. Det är ganska märkligt. Jag hade mer samtal med henne via Skype än vad jag hade med min fru. Berodde delvis på att min fru inte hade liksom fast internet där hon bodde på Island. Men hennes stora syster vill nog kolla upp mig lite grann. Vi hade inte mött speciellt många gånger. Det roliga var nog att alla ungdomarna som jag undervisade härifrån, de trodde nog att det var min blivande fru jag pratade med. Men det var alltså min frus syster som kollade upp mig. Det var det där inne jag. Det var härligt. Massa finska ungdomar som skulle ut på mission. Benjamin nämnde ju om det, att det gör vi, går ut mission, men det är inte det enda vi gör. Vi jobbar med tre prioriteringar: utrusta, proklamera och plantera. Utrusta, och vi skäms inte för att vi gärna lägger mycket, mycket, mycket fokus på nästa generation. För det finns nämligen ingenting som är mer givande och roligt när man springer med någonting och gör någonting och man själv tycker det är kul. Att få springa tillsammans med dem som man vet väldigt snart kommer att springa om en. Och det är mycket roligare att bli omsprungen i steget. Inte när man börjar mattas och springer lite långsammare, utan man ger sitt max och så kommer det ändå någon som tar över och man får lämna vidare till. Det jobbar vi mycket med. Men vi vill utrusta allt Guds folk. Vi jobbar med egentligen alla generationer. Men mycket av det vi gör och mycket av det som syns och hörs, där är det faktiskt riktigt unga människor. Redan från 15 års ålder, från året du fyller 15 år, kan du åka ut på missionsresa tillsammans med oss. Sen har vi nischade resor för de som är 18-30, unga vuxna. Men känner du att det var väldigt åldersfascistiskt detta blev, så behöver du inte känna att du är utlämnad. Jag tror de äldsta som har varit ute med oss var 85. Halleluja. Så det finns möjligheter. Vi har 42 större satsningar i år. Så vi har ett antal överlappande resor varje månad i princip. Utom runt jul och runt, ja faktiskt vi är runt på påsk är vi också ute. Men då är det ungdomarna som åker. Undrar om vi räknar in de resorna, jag vet inte. Vi bad faktiskt tillsammans, jag bad om hjälp. Och nu får ni jättegärna vara med och be också. En av mina medarbetare som faktiskt nu jag har insatt och koordinerar vårt internationella arbete, han blev arresterad i ett land i Asien för 2 dygn sedan, eller 2,5 dygn sedan. Och sen blev han eskorterad tillbaka till Sverige. Så han har varit på resande fot nu i 2,5 dygn och kom aldrig in i landet han skulle vara. Och nästa vecka så ska han vara i ytterligare ett annat land i Asien. Så vi har bett, och han liksom kom igenom här nu och fick ingen flagga i passet. Så att det var ingen som ställde några frågor, och han blev ivägsläppt när han i morse på samma flygplats där polisen plockade upp honom åkte ut igen för att påbörja resan tillbaka här nu då, 24 timmar för att komma till Asien igen och nu in i det nästa land som vi hoppas att han i Jesu namn ska komma in i. Så det får ni gärna vara med och be för. Vi tror på proklamation utav Guds ord, av evangeliet i andens kraft, och det vill vi göra på de platser där det behövs som allra mest. Men vi är barnslika i det avseendet, inte barnsliga. Vi är barnslika i det avseendet att vi faktiskt tror att det går att predika ett enkelt evangelium. Och så kommer Gud alltid komma med sin heliga andes närvaro. Och detta vill vi sätta i händerna på andra människor. Vi förväntar oss ett genombrott överallt där vi går fram. Men för att verkligen kunna mäta att det har blivit ett genombrott, så vill vi att det faktiskt blir ett bevarat resultat. Det är underbart när det händer saker. Det blir lite förverkeri, lite mirakler och människor kommer till tro. Det är ju fantastiskt roligt. Jag älskar det. Men om inte Guds församling utbreds och liksom får verkligen påla ner på platsen, då var det kul där en liten kort stund. Så därför jobbar vi med församlingsplantering. Och det är egentligen det som vi mäter framförallt som ett liksom mått på framgång. Förra året så hade vi satt upp ett mål att vi skulle få se 90 församlingar startas. När vi summerade året och då insåg vi har inte fått in rapporter för en del ställen. De är så remote. Alltså vi har ställen där vi har församlingsplanterade utsända. Så att om de ska kommunicera med vårt huvudkvarter i landet där de jobbar, då får de gå 3 dagar enkel väg för att komma till en plats där de har mobiltäckning så att de kan ringa till huvudkontoret. Och det såna där grejer håller vi inte på att slösa tid på. Utan det är mycket bättre att de är igång, håller på att plantera församling ute i djungeln där de är och går till människor som verkligen behöver höra att tala om Jesus, eller hur? Så därför så står vi ut med att vi får höra kanske 1 år senare så får vi höra vad som hänt. Men de vi har fått rapport ifrån, där har 121 nya församlingar planterats förra året som ett resultat av arbetet. Får jag dela bara en grej som jag tycker är så fantastiskt roligt. Vi sänder ju ut, jag är ute, vi kör grejer digitalt. Gud talade till oss under pandemin. Så vi byggde en tv-studio, vi började sända till onådda grupper, till deras byar. Vi har fått plantera massa församlingar. Men så har vi också motorcykelevangelister som vi skickar till en onådd folkgrupp i Pakistan. I nationella evangelister som kommer in på platser där vi inte kan åka. Där det är liksom military access restricted. Där åker vi in med dem och så gör de samma grej som vi gör fast i mycket mindre skala. De spänner upp ett lakan och så har de en liten projektor och så har de ett bilbatteri eller en minigenerator och så visar de Jesusfilmen på deras språk och så predikar de evangelium och ber för sjuka och så startar de församling. Halleluja. Och det här är så fruktansvärt roligt, va? För de är samma skrot och korn som vi. Vi är liksom, de är wired precis på likadant. Vi har ett sändningsord som vi utgår ifrån. Vår vision är superenkel. Den är fyll huset. Den kommer du komma ihåg. Och den har vi tagit från Lukas 14:23. Gå ut på vägarna och stigarna. Uppmana enträget människor att komma in så att mitt hus blir fullt. Vi har ju läst slutet på boken så vi vet ju att det kommer bli fullt en dag. Frågan är bara vad vi ska göra liksom, som ett led i kedjan, eller hur? Och den här killen, en av våra evangelister, han kommer till en by så är han liksom så här exalterad. Börjar bjuda in folk och så kommer han till en gubbe. Och så säger han, kom du ska få titta på film. Och så får han förklara vad det är för de har aldrig liksom sett något så här. De lever, alltså du tänk på Jesu tid. Det är utvecklingsnivån där de bor. Lerhyddor ute i öknen. De har liksom inte koll på någonting. En del har aldrig sett en telefon. Liksom, let alone någonting av en skärm. Liksom. Film, vad är det? Så får han förklara. Och det är rörlig bild och det är ljud. Och då börjar mannen skratta och säga, nej, men jag kan inte titta på det, förstår du? För jag är blind. Men den här killen, han är ju som vi då, så han ger ju sig inte. Utan han bara, men det gör ingenting. Det är ljud också. Så han bjuder med den här killen. Och han sitter där och så hör han på Jesusfilmen. Och vad händer då? Jo, han, helt plötsligt så kommer vi till berättelsen där Jesus möter den blinde mannen. Och då hör han. Och vad står det? Faith comes by hearing. Tron kommer av hörandet och hörandet i kraft av Kristi ord, eller hur? Det här är bara rakt av bibelberättelser. Så han hör om en man som bara ropar på Jesus. Och när han har ropat till Jesus så kom Jesus till honom. Och vad hände då? Jo, han fick sin syn. Så den här mannen tänker, det kan jag ju också göra. Så mitt i filmen så börjar han sitta och ropa, Jesus, Jesus! Boom! Så får han sin syn. Och jag tycker det är så vackert, mina vänner, att det första som han bokstavligt talat får se i sitt liv, även om det var en skådespelare då, det är ju Jesus på den här skärmen. Och så får han titta färdigt på Jesusfilmen. Men sen efteråt så går han ju fram till evangelisten och säger, ja, nu har det hänt på mig också, så nu kan jag se. Och så delar han det här vittnesbördet. Halleluja. Ni förstår ju vilken impact det blir på en sån by. För alla känner ju honom, alla känner varandra där. Och de bara inser, ja, nu är tydligen Jesus här i våran by också. Och så kan vi starta församlingen. Om det är så att du skulle vilja veta mer om vårt arbete så har jag med mig en liten lista där som du kan skriva på dig. Det kommer ett nyhetsbrev gratis till dig varje månad med inspirerande vittnesbörd. Och så kommer jag be dig om alla dina pengar varje månad. Mission kostar pengar. Men du får gärna också bara ta del av det och be för oss. För det är bön som gör hela skillnaden. Vi är på de här platserna där det faktiskt är på liv och död ibland. Och ibland går lite vilt till. Är det så att du är ung eller äldre och känner jag skulle väldigt gärna vilja åka ut på en missionsresa och få vara med och göra detta, då finns det material där också som du gärna får plocka på dig. Och jag kommer ju vara kvar här en liten stund, så vill du ställa frågor kring det här så finns jag tillgänglig för det också. Nu så ska vi läsa lite Guds ord tillsammans och så ska jag försöka göra några utläggningar kring det. Jesus, han sa till sina lärjungar, han har lärjungar, det är vi med på, eller hur? Vi är hans lärjungar, eller hur? Och han sa till sina lärjungar, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Vilka sa han det till? Vi tar det här igen. Jesus har lärjungar. Vi är hans lärjungar. Till hans lärjungar så sa han, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Vilka sa han det till? Amen. Tack så mycket för din spontana. Ja, men Jonas, så här är det ju. Vi har ju faktiskt lite olika uppgifter och roller. Ja, så säger du det. Ja, det är ju så här nämligen att vi är ju olika delar. Man skulle kunna säga som olika delar av en kropp. Och där har vi lite olika funktioner och olika liksom roller. Bra att du tog upp det. Låt oss läsa de texterna som handlar om kroppen. Om du har din bibel med dig så får du jättegärna slå upp och gör det lite så här överdrivet så att det prasslar. För det är det vackraste ljudet som finns. Och har du inte det så kommer texten upp på väggen bakom dig i vart fall. Första Korinthierbrevet 12:12-24 så står det så här. Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. Om foten sa, jag är inte hand, så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, vad fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, vad fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, vad vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värdiga mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som våra anständigare delar inte behöver. Vi läser raskt också ytterligare ett bibelord. Och det är från Efesierbrevet 4:15-16. När vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Amen. Vi kan läsa de här texterna och vi kan gå åt lite olika håll. Vi kan få en hel del olika typer av utläggning och förkunnelse utifrån de här verserna. Men jag skulle vilja bara konstatera något. Alla i kroppen behövs. Olikheterna, det är det som tillsammans bildar en helhet. Det finns bara en kropp. Och där tillhör alla som bekänner sig till Kristus. Det är när vi tillerkänner varandra, varandras olikheter, hedrar dem, inte bara accepterar dem utan faktiskt tillerkänner dem som nödvändiga, som viktiga, att det är positivt att vi är olika. Det är då hela kroppen fungerar optimalt. Det är då kroppen verkligen lyser Kristus. För när vi inte gör det, då lever inte heller kroppen med stöd från varje enskild del som dessutom har fått ett mått utmätt av kraft i den helige ande som bygger helheten. Det här är superviktigt. Men vad läste vi mer? Det finns en kropp, olika delar. Men det finns också bara ett huvud. Och vem är det? Jo, det är Jesus. Och det här är ju spiken som jag skulle vilja banka in här nu då. För någon kanske ändå dristar sig och säger, ja, det här som vi hörde om, det här med mission och liksom att vi har ett uppdrag att vi ska gå ut och vi ska vara utåtriktade och vi ska inte liksom... Det är ju några som ska göra det, förstår du? Jag är ju en sån här, jag är ju den här kroppsdelen, så jag har en liten annan kallelse. Jag har ju ett litet annat fokus, vet du. Jaså, har du ett annat huvud? För vi läste ju just att det var en kropp där alla kroppsdelar behövs och de sitter ihop och de bygger upp kroppen. Men så läste vi att kroppen har bara ett enda huvud. Och sist jag kollade så är det så här med huvudet. Att när huvudet skickar en signal så går den signalen till hela kroppen. Och nu är ju bilden av församlingen där vi olika kroppsdelar och huvudet är Kristus. Då är det nämligen så här att när Kristus säger till sina kroppsdelar, om vi nu använder den bilden, till sina lärjungar, så säger han det till hela kroppen. Hör nu kroppen, nu behöver vi faktiskt sätta oss i rörelse. För nu är det hela kroppen som ska utföra uppdraget som han gav till sin församling. Halleluja. Det enda vi möjligen skulle kunna komma undan med att säga, det är att när jag, som den här kroppsdelen som jag är, när jag är aktiv i uppdraget, när jag är verksam och utför uppdraget, då ser det ut så här. Då tar det sig det här uttrycket. Då låter det på det här sättet. Och det är lite annorlunda än när den här delen av kroppen gör precis detsamma. Det är det enda vi skulle kunna säga. Och det bör vi säga. Men vi ska inte luras att tro att vi lika statiskt är en kroppsdel som fysiska kroppsdelar. För en hand kan aldrig bli en fot och en fot kan inte bli ett öra. De första lärjungarna som Jesus ger uppdraget till, det är ju bara att titta på det gänget. De är väldigt olika. Och det är otroligt befriande att liksom studera de första lärjungarna. Därför att vi kan alla spegla oss i dem. Vi har alla typer av människor där. Vi har de lite mer eftertänksamma och vi har de som knappt tänker alls. Och som man känner så här, de borde ha tänkt i alla fall en gång innan de reagerar, eller hur? Vi har de som ställer 1000 frågor och de som borde ha ställt i alla fall en fråga. Eller hur? Vi har människor som har all tro och vi har de som mest tycks kretsa kring tvivel. Men sen så visar det sig att det är de som har mest tro. Eller hur? Vi har liksom alla sorter där. Det är skönt att kunna spegla sig i dem och bara inse så här. Men jag är ju, det är ju precis, det är ju vi, vårt team. Men alldeles hur olika de är allihopa, så har de precis samma uppdragsbeskrivning. Eller hur? Jag vet inte om du har reflekterat över det någon gång. Det var ingen där som fick en specialkallelse. De fick ett uppdrag allihopa. Det såg lite olika ut och det lät lite olika och det hade lite olika output. Så lär oss också kyrkohistorien. Men det var ett uppdrag och en uppdragsbeskrivning som huvudet Kristus gav till kroppen. Ibland pratar vi och accentuerar det här med personlighetstyper och liksom hur olika vi är. Och så sätter vi etiketter och vi boxar in varandra och så låter vi det liksom bestämma vad som är möjligt för olika personer att göra. Vilken rikedom att vi är olika, hörni, när det kommer till det här. Mats Jan Söderberg, en god vän till mig, han leder det som är den svenska delen av Wycliffe, för de jobbar med bibelöversättning. Alltså ni, en del av vem jag kanske har hört om mig tidigare eller har hört mig, eller räcker att du hör mig nu, så kan du bara räkna ut att jag och mitt gäng, vi är lite annorlunda än de som jobbar med bibelöversättning. Det är lite olika typer av personlighetstyper som attraheras till de två olika sysslorna, kan man säga. Det är ett gäng som bara letar efter så många människor som möjligt och bara vill vara med fler. Och så har vi ett annat gäng som helst känner så här, stör inte mig nu när jag tuggar på ett adverb i 4 månader. Vi startade en missionskonferens tillsammans. som har blivit faktiskt den största missionskonferensen för ungdomar och unga vuxna i Sverige. Med hundratals ungdomar som kommer dit med det smala fokuset att nå de onådda folken och bibellösa folken. Därför de onådda folken, det finns en överlappning där. De ofta har heller ingen bibel. För att visa detta faktum att precis samma signal ifrån huvudet, samma passion och kärlek från Jesus att utföra uppdraget, kan i olika kroppsdelar, i olika liksom tappning, ta sig helt olika uttryck. Men det är samma befallning, samma passion, samma Jesus som utför uppdraget genom olika delar i kroppen. Vi skulle också kunna titta på det här med ålder och liksom göra indelning och charteringar där och bestämma vem som kan göra vad och vem som inte kan göra. Ja, tittar vi igenom hela Bibeln så vet vi och förstår, och det har vi inte speciellt problem att ta till oss, att den som är äldre, som har uppnått ett visst mått av mognad, kan få en position, en plattform och kan få göra det. Och det är gott så, och det är riktigt. Och till oss unga, så, hör ni vad jag gjorde där? Oss unga, så är det ju viktigt, va? Att vi också följer de bibliska principerna. Vi ska hedra de som har gått före, vi ska hedra de äldre. Det här är inte någonting som vi kan slarva med. Det är Guds ord. Så det ska vi göra. Men samtidigt så är det så befriande, va? Därför att vi ser det tydligt i Gamla testamentet, som än blir det ännu tydligare i Nya testamentet, i andens tidsålder, löftet genom profeten Joel, att när Gud skulle utgjuta sin ande över allt kött, då är det både de äldre och de unga som anden ska komma över. Första Johannes brev kapitel 2, så adresseras både fäder, de unga och barnen. Jag tycker att det är kul att man separerar unga och barn. Ibland buntar vi ihop liksom. Alla kan få vara spelare i andens tidsålder. Faktiskt är det så att i väckelsehistorien så är det mer ofta än sällan i de här riktigt spännande skeendena att Gud utväljer riktigt unga människor, barn och ungdomar, att inte bara påverka sin närmiljö och sin ålderskategori, utan faktiskt få vara liksom sån här uppväxlare i Guds rike. Jesu moder Maria var tonåring när hon bar världens frälsare. Och så har vi bibelord som säger, låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var ett föredöme för alla de andra. Eller hur? Vi ser det igen och vi ser det igen och vi ser det igen. Vet du att det var faktiskt när jag var i tonåren som Gud naglade mig riktigt ordentligt när det kommer till mission. Det kanske var först när jag var 19 som jag riktigt liksom kom igång och fattade. Men redan när jag var 16 år så står jag på mitt pojkrum och så ber jag en riktigt frimodig bön. En ganska galen bön om jag ska vara helt ärlig. Jag stod på mitt rum så här och så bad jag: Fader, jag tackar dig för att genom dessa händer ska det gå miljontals med kronor för mission i andra länder. Halleluja. Och det sjukaste av allt är nog att jag var helt övertygad om att det skulle hända. Så här i efterhand kan jag väl villigt erkänna att jag nog trodde att jag skulle tjäna de pengarna. Att jag skulle bli miljonär och ha så här mycket pengar så jag kunde bara ge frikostigt till mission. Det blev inte så. Men enda orsaken till att jag började be den bönen var för att någon hade gått före, predikat, talat och fått mig att inse att jag kan göra någonting nu. Jag behöver inte vänta till sen. Det händer idag om jag bestämmer mig och tror det fötts i mitt hjärta. Jag bara insåg att jag kan förändra världen om jag börjar be i enlighet med Guds vilja. Det behövde inte gå speciellt många år, men det är först efterhand jag har kunnat reflektera över det. Jag kastades tidig 20-årsålder in i det missionsarbete jag sen började bygga och började leda och har nu lett i snart 20 år. Det tog inte många år för en bokstavligt talat miljontals med kronor gick igenom mina händer. Bokstavligt talat, för jag satt och betalade räkningarna och skickade ut pengarna. Men det har jag förstått sen efterhand. Det handlade aldrig om pengarna, det har jag också förstå. Utan det handlade om detta som var Guds syfte, att jag skulle hamna i funktion och komma ut i tjänst för att nå dem som aldrig hade fått chansen. Jag var 16 år. Jag har många helt otroliga upplevelser. Jag har många erfarenheter med Gud. Det var för många, många, många år sedan jag tappade räkningen hur många hundratals blinda, lama, döva, stumma som jag fått se Jesus öppna öronen på, öppna munnen så att de bara tala, blinda ögon. Jag har fått se i stort sett alla mirakler som du kan läsa om i Nya Testamentet, personligen. Utom vatten till vin, jag har inte riktigt känt behov av att be om det. Eller att gå på vatten. Jag ska villigt erkänna att jag har försökt några gånger. Det har inte riktigt burit än, men vi får se. Skridskor räknas ju inte. Men jag har många sådana här life-defining moments. Jag hade kunnat hålla på liksom i dagar och bara dela häftiga vittnesbörd stories. Men det som har märkt mig mer än någonting annat är de där gångerna när allting bara tycks pausa. Eller liksom åtminstone slow down. Det går lite långsammare och så bara kommer den här reflektionen. Tänk att jag får vara med i just det här ögonblicket. Och för att jag valde som jag valde, för att jag gjorde det jag gjorde. Så kan jag få vara med nu och vara en del i en orsakskedja som för en person till närmare Jesus. Halleluja. Det finns ingenting som är mer tillfredsställande efter att själv få ta emot Jesus. Att få vara en del i Guds orsakskedja och plan. Jag minns när jag var i en sån här lång kanotbåt med en jätteöverdimensionerad motor. Alltid överlastad. Där alla stod så här och balanserade för att vi inte skulle liksom kapsejsa när vi tog oss över en flod. Där jag skulle predika i Bangladesh. Och så möter vi en annan sån båt. Jag blev lite rädd för de körde lite för fort. Och det var inga stora vågor men tillräckligt mycket för att det skulle bli väldigt mycket mer gungande. Och helt plötsligt så möter jag blicken hos en man. Han var liksom, han stack ut. Han var lite längre än de andra. Han var lite mer muskulös. Han hade långt hår. Och så bara liksom, han bara utmanar mig med hela sin varelse. Bara stirra på mig så här. Det var som att det bara var en överföring i tanken. Genom att titta på honom i ögonen så bara visste jag att han bara ville markera. Jag vet precis vem du är. Jag vet varför du är här. Jag vet att ni ska ha möte där. Men ser du, jag åker åt andra hållet. Han behövde liksom inte säga det då. Så hela hans varelse kommunicerade. Vi hade möte. Jesus gjorde en massa fantastiska saker. Nästa dag så åker jag över där igen. Är där, står här framme och ska predika. Så ser jag att det kommer in en man och sätter sig längst fram på ena sidan. Då är det samma man. Kommer han in och sätter sig längst fram. Och så söker han upp min blick och så tittar han på mig igen. Så nickar han. Som för att säga, jag kommer ändå. Det var på hans villkor. Och då kände jag, tänk. Att jag genom de offer jag har gjort, det jag har lagt ner, genom de val jag har gjort, att jag kan få vara med här nu och vara ett led i en orsakskedja som för ytterligare en person ett steg närmare Jesus. Halleluja. Det finns ingenting mer tillfredsställande än detta. Grundaren till den här organisationen där jag fick kliva in väldigt tidigt, han fick sin kallelse när han var 17 år. På en SO-lektion. Det var nog inte riktigt det hans ateistiska lärare hade tänkt sig. Halleluja, Gud använder vilka redskap som helst. Den här läraren, vet du, han stod och skröt så väldigt om det otroligt fantastiska landet Albanien. Det här var under Sovjettiden. Då det var liksom ateistiskt by force. Och du kunde inte komma in där. Och han sa, det är så fantastiskt för alla där vet att Gud inte finns. Men det enda Rickard hör det är, vet de inte att Gud finns? Det måste jag göra någonting åt. Det är ju orättvist. 17 år. Det går inte att komma in där, det är förbjudet. Men Gud ordnar en väg så han kommer in där. Han vet inte att det är dödsstraff och liksom sprida evangelium och ha en bibel. Han har fått tag på troligen de sista 25 biblarna som finns på albanska. Och han går ut där, han kan ingen albanska och de kan ingen engelska. Så han bara går och så tar han första personen han möter och så ger han honom en bibel. Det råkar vara polischefens son. Så det tog mer än 5 minuter så kom det en polisbil och plockade honom. Och sen så togs han till kulturhus och han bara insåg då att det här kanske inte var helt bra. Och det fylls med folk och han börjar tänka så här, aha, de ska avrätta mig inför publik. Det är nu det slutar. När han kommer ut på scen, då sitter det 300 poliser uppradade. Men istället för att liksom göra processen kort med honom där, så sträcker de ut händerna allihop. För då har polischefen tänkt så här, det är ingen som kommer in här utan att de har tillåtelse uppifrån. Och det är ingen som är dum i huvudet nog och bara dela ut biblar. Om inte Tirana har bestämt att vi ska ha biblar nu. Så om det kommer en västerlänning här och bara dela ut biblar, då betyder det att de har bytt fot. Så nu ska vi tydligen ha biblar. Så nu gäller det att förekomma och vara duktiga och visa att vi liksom verkligen är med på tåget. Så han samlade ihop alla poliserna och tänkte, nu ska vi ha biblar allihop. Så han kunde rapportera det uppåt att vi är med. Halleluja. Han hade bara 25 stycken och de var 300. Gud öppnade i landet. Bedjare, många olika platser i världen, hade bett. Och så gör Gud någonting. Av det som ingenting var. Dåraktighet. Det utvalde Gud. Jag säger till er barn, uppdraget är ert. Jag säger till er ungdomar, uppdraget är ert. Jag säger till er fäder och mödrar, uppdraget är ert. Och jag säger till er äldre, uppdraget är ert. Så länge vi är kvar här på jorden och tillhör kroppen så är vi kallade att lyda missionsbefallningen. Som församling så är detta alltså vårt uppdrag. Inte en intressegrupp som brinner lite extra för det där. Utan det är hela kroppen som tillsammans i ett flöde från ett huvud säger, vi har ett uppdrag att gå till de som inte har fått chansen. Det är vad församling är så länge vi är kvar här på jorden. Halleluja! Det finns nämligen bara en troende på Jesus som inte behöver gå i detta flöde. Och det är de som redan är hemma hos kung Jesus. Men sättet som varje enskild del kommer att vara involverad i uppdraget kommer att se olika ut. Får se olika ut och måste se olika ut. Och kära älskade vänner, låt mig säga detta så tydligt som jag bara kan. Det kan komma att se olika ut också under olika säsonger i vårt liv. Vi brukar lite slarvigt säga ibland, det finns 3 olika typer missionärer. Knämissionärerna, handmissionärerna och fotmissionärerna. Jag vet inte hur det är här i Finland för några år sedan så var det väldigt populärt i Sverige att ha byxor med hål på knäna. Det fanns en tid då väldigt många i våra församlingar hade hål på knäna. Men inte för att det var mode. Utan för att man hade bön på knä. Man slet ut sina byxor. Därför man tog det uppdraget att vara bedjare på det allra största allvar. En knämissionär är medveten om att jag är en del i uppdraget. Vet att det inte finns några avstånd i den andliga världen. Och att jag kan vara med och göra skillnad vid fronten. Idag, min vän, så tror jag att vi ska få överlåta oss en ny nivå av förbön. Och jag tror att du finns här idag som redan lever i en förbönstjänst, men faktiskt där Herren vill uppgradera dig och att du kanske för första gången börjar bejaka det som är kallelse, att du också är en missionär. Vet du att det var faktiskt så här det var för mig. Jag började med att be för missionen. Och det kan du göra med dina barn. Och du kan prägla dina barn med det här tidigt. När våran dotter var 9 år, Isabella. Jag bett med henne ända sedan hon var bara några månader. Och jag bad för henne långt innan hon blev till. Men när hon var 9 år, i 3 månader, varje kväll, så bad vi för en folkgrupp i Ryssland som ingen går till. Så plötsligt ringer en pastor från samma stad där jag bor och sa, det finns en pastor från Ryssland som är här på besök. Han vill gärna träffa dig och vi äter middag och vi ber och vi pratar. Och helt plötsligt så säger han, du, jag har en familj som vill sända som missionärer till den här folkgruppen. Och vi har sänt ut dem. Du vet, det här drabbar det här lilla 9-åriga hjärtat, så att hon tränar, hon utrustar, hon utmanar sin församling idag. Och säger, vet du, du kan be för människor. Du kan be för folkgrupper. Så att Gud plötsligt bara öppnar en dörr och så kan vi få missionera. Halleluja. Vi kan börja med knämission. Det andra som Gud liksom förde mig in i, det var det här med händerna. Att faktiskt släppa summor ur händerna som var lite större än vad jag hade tänkt. Det var faktiskt givande till missionen som gjorde att jag började lära mig lita på Gud för min ekonomi. Och nu tittar jag lite extra här nu då på er som ser lite yngre ut. Alltså låt inte djävulen lura dig och tänka så här, när jag blir lite äldre och tjänar pengar, då ska jag börja ge. Börja ge nu. Det kommer kosta mycket mer att ge när du tjänar mycket pengar. Börja ge nu och våga lita på att Gud, han har omsorg om dig. Vet du, ett möte så hörde jag en indisk predikant. Jag bara kände sån, jag måste ge mycket. Det var på den här tiden när vi framförallt använde liksom kontanter. Så jag sprang ut och bara letade efter en bankomat. Jag bara var tvungen att ta ut pengar och jag tänkte inte. Jag bara tog ut så mycket. Jag bara sprang in och la i kollektboxen. Och sen bara, jag har aldrig gett så mycket pengar. Då hade jag precis klivit ut i tjänst och jag jobbade med församlingsplantering. Jag jobbade med ungdomar och jag kommer i en situation där jag bara inser, jag vet inte hur jag ska lösa mitt boende. Jag har inte pengar för det, jag vet inte hur jag ska lösa det här. Då helt plötsligt hörde av sig en systerkyrka till samfundet som har skickat ut mig ifrån Indien. Och säger, vi har bara känt att vi ska adoptera en församlingsplantering i Sverige och se det som vårt missionsprojekt. Under ett års tid så höll de mig med boende ifrån Indien. Du vet, det går inte räkna ut såna här grejer. Du kan tro att jag fick gudsfruktan. Jag tror att Gud vill förlösa radikalt givande i den här församlingen. För människor som aldrig har fått chansen tidigare. Inte för att du ska samla någon sorts andliga pluspoäng eller leva upp till liksom någon sorts himmelsk förväntan. Utan för att ditt hjärta säger, det här är min stora glädje. Att få vara en handmissionär. Men så tror jag faktiskt att du finns här. I Vasa idag. Som känner att nu började trycka på lite här på insidan. Och jag kan liksom inte nöja mig med det som har varit. Jag vill faktiskt också börja röra mig lite mer. Jag vill vara en fotmissionär. När jag var undervisare på en bibelskola på Island för många år sedan. Så precis när jag skulle ta handtaget och gå ut genom dörren. Så ser jag en liten skylt som sitter där. Och där står det, the mission field starts here. Här börjar missionsfältet. Vet du, för mig så var det inte nationerna långt borta där det började. Utan jag bara satte mig i rörelse där jag bodde. Jag tror inte att jag ens reflekterar över att nu blir jag missionär. Jag bara insåg att jag har fått en signal ifrån huvudet som säger, gör det här. Och då började jag göra det. Först där jag bodde. Sedan lite längre bort och sedan var jag plötsligt vid jordens yttersta gräns. Jag tror att Gud kommer skicka ifrån den här församlingen en ny våg av missionärer ut över världen. Men jag tror inte att det går att brinna för människors frälsning långt borta och vara tyst med sin granne. Men det enda som gör att vi kommer att börja öppna munnen, att börja låta uppdraget filtreras genom den person som jag är, det är att jag faktiskt börjar med att säga ja. Om du bara har exempel på att det ska gå och se ut på ett visst sätt och du tänker att då måste jag bli sån, då kan det bli din låsning. Men det budskap du har hört idag och som är precis de här texternas budskap, det är att det är just så som du är. Det är så som du är konfigurerad. Det är så som du liksom gestaltar Kristus. Det är det han behöver för att andra som är lite så som du är också ska få en chans att få tag på Jesus. Det allra finaste är, mina vänner, att du kan ha varit en fotmissionär i många år och du kanske känner att nu finns det inte möjlighet för mig. Då kan du få växla över och så kan du få bli en knämissionär. Du kanske har varit en handmissionär länge och så känner du så här, men nu skulle jag också vilja. Du behöver ju inte välja, hör du. Det går ju alldeles utmärkt att både be, ge och gå. Eller hur? Ska vi ställa oss upp tillsammans och så ska vi gå in i en stund av lovsång och tillbedjan. Jag kommer att ge dig möjligheten att söka dig fram på både höger och vänster sida, så kommer vi stå. Jag kommer finnas här och vi kommer vara förbedjare som är betrodda i församlingen. Och vi finns här för att lägga händerna på dig. Enligt biblisk modell, commission you. Be för dig alldeles särskilt som faktiskt vill ta ett beslut idag och göra det liksom som en offentlig proklamation. Jag tror att det här är en biblisk modell. Du vet, du kan ta ett beslut i ditt hjärta där du står i bänken. Men det finns någonting med att sätta sig i rörelse som blir en proklamation både inför människor, inför andevärlden men inför Herren. Därför Jesus sa, följ mig så ska jag göra er till. Att faktiskt visa med hela sin varelse, nu går jag. Jag tänker gå. Jag tänker vara en som går i lydnad. Jag tänker vara en som är i uppdraget. Jag vet inte riktigt hur det här ska gå till, hur det liksom ska se ut, men jag vill gå. Jag vill vara en radikal givare. Jag vill våga lita på Guds försörjning. Jag vill inta nya dimensioner i bön. Jag vill be för nationer. Jag vill be för folkgrupper. Jag vill veta att det gör skillnad. Då ska du komma på förbön idag. Men nu vill jag be för oss tillsammans som församling. Himmelske far, jag tackar dig för att du har gett oss ett uppdrag som är alldeles för stort. Alldeles för stort för att förstå. Alldeles för stort för att utföra med mindre än att du faktiskt går med oss. Tack för den enorma nåd att du aldrig kringgår din församling. Utan att du tror så mycket på oss. Att du har investerat.